Kapitel 3. Gårdfarihandlaren. Knippen med grytor skramlade och klirrade när gårdfarihandlarens vagn kom dundrande över vagnsbron. Ännu omgiven av en svärm med bybor och bönder som kommit till festen höll gårdfarihandlaren in hästarna framför värdshuset. Från alla håll kom folk strömmande för att öka på skaran runt den stora vagnen. Vagnens hjul var högre än de människor som stod omkring med blickarna fästa på gårdfarihandlaren högt där uppe på kuskbocken. Mannen på kuskbocken hette Perdan Fain, en blek, mager kar med långa armar och en stor krok till näsa. Fain, som alltid log och skrattade som om han hade hört ett skämt ingen annan kände till, hade kommit med sin vagn och sitt hästspann till Emonswall varje vår så länge Rand kunde minnas. Dörren till värdshuset slogs upp ännu medan spannet stannade med klirrande seldon och byrådet kom ut, lett av mäster Alvear och Tam. Beslutsamt marscherade de ut, till och med Sen Bew, mitt bland de andra som upprymt ropade efter nålar eller spetsar eller böcker eller ett dussin andra saker. Folkmassan delade sig motvilligt för att släppa fram dem och alla slöt snabbt ledet bakom dem utan att upphöra med sina rop till gårdfarihandlaren. Mest av allt ropade byborna efter nyheter. I bybornas ögon var nålar, te och sådant knappt hälften av lasten i en gårdfarihandlares vagn. Minst lika viktigt var tidener utifrån, nyheter om världen utanför Tjufloden. Vissa gårdfarihandlare berättade helt enkelt vad de visste, släppte ut alltihop på en gång, som en hög skräp de inte ville bekymra sig om. Andra måste man dra orden ur, och de pratade motsträvigt och med illa dold motvilja. Men Fain brukade tala godvilligt, om än ofta retsamt, och han drog alltid ut på det hela, gjorde det till en berättelse värdig en lekare. Han njöt av att stå i centrum för uppmärksamheten och struttade omkring som en liten tupp med alla blickar på sig. Det kom för Rand att Fain kanske inte skulle bli särskilt glad över att hitta en riktig lekare i Emonswall. Gårdfarihandlaren gav byråd och bybor lika stor uppmärksamhet medan han omständligt band upp tömmarna, nämligen nästan ingen uppmärksamhet alls. Han nickade likgiltigt åt alla och ingen. Han log utan att säga något och vinkade förstrött åt folk som han stod på särskilt god fot med, även om hans vänlighet alltid hade varit av ett besynligt avmätt slag, ryggdunkande utan äkta närhet. De högljudda ropen på nyheter blev högre, men Fain väntade, pysslade med småsaker runt kuskbocken så att förväntan och folksamlingen skulle bli så stora som han ville. Enbart byrådet stod tysta. Det bibehöll den värdighet som tillkom deras ställning. Men de allt större moln av piprök som steg upp runt deras huvuden visade hur svårt det var. Rand och Matt makade sig in i folkmassan så nära vagnen de kunde. Rand hade gärna stannat halvvägs, men Matt trängde sig genom myllret och drog Rand efter sig tills de stod precis bakom byrådet.
Jag hade trott att du skulle stanna borta på gården hela festen, ropade Perrin Abra åt Rand över oväsendet. Den lockige smedslärlingen var ett halvt huvud kortare än Rand och så kraftig att han såg ut att vara lika bred som en och en halv kar. Och hans armar och skuldror var breda nog att mäta sig med själve mäster Luhans. Han skulle inte haft svårt att tränga sig igenom folkmassan, men han var inte sådan. Han tog sig fram med stor försiktighet och bad folk som är nöd och näppe la märke till annat än gårdfarihandlaren om ursäkt och försökte låta bli att knuffas när han kom fram till Rand och Matt genom trängseln. Tänk bara, sa han när han slutligen nådde dem. Bell Tyne och en gårdfarihandlare på en gång. Jag slår vad om att det verkligen blir fyrverkeri. Du vet inte ens en fjärdedel, skrattade Mert. Perrin gav honom en misstänksam blick och såg sedan frågande på Rand. Det är sant, skrek Rand och gjorde sedan en gest mot det allt större myllret av människor som allihop gav hals. Sedan! Jag förklarar sedan! Sedan, sa jag. I det ögonblicket reste sig Peyton Fane på kuskbocken och folkmassan tystnade omedelbart. Rands sista ord ljöd högt i en total tystnad och överrumplade gårdfar i handlaren när han stod med armen dramatiskt höjd och munnen öppen. Alla vände sig om för att stirra på Rand. Den benige lille mannen på vagnen, som var förberedd på att alla skulle hänga med läpparna vid hans första ord, gav Rand en skarp, forskande blick. Rand blev röd i ansiktet och önskade att han hade varit ungefär lika stor som Ewan så att han inte hade synts så tydligt. Hans vänner skruvade olustigt på sig det också. Inte förrän året innan hade Fane första gången lagt märke till dem, erkänt att de blivit män. Fane brukade inte ha tid med dem som var för unga för att köpa mycket från hans vagn. Rand hoppades att han inte hade blivit förvisad till barnaskaran igen i gårdfar i handlarens ögon. Med en högljudd harkling tog Fane sin tunga mantel om sig. Nej, inte sedan, dundrade han och höjde åter handen i en storslagen gest. Jag ska berätta nu. Medan han talade gjorde han yviga åtbörder, slängde ut orden över folkskaran. Ni tror att ni har haft det svårt i Tjofloden, inte sant? Ja, ja. Hela världen har haft det svårt. Från stora fördärv och söderut till stormhavet. Från Eirithhavet i väster till Eilöknen i öster. Och bortom dem. Så ni tyckte att vintern var strängare än någon ni upplevt förr. Kall nog att få blodet att stelna och benen att spricka i kroppen. Åh, vintern har varit kall och sträng överallt. I gränslandet skulle de ha kallat er vinter vår. Men våren kommer inte, säger ni. Vargarna har rivit era får. Vargarna kanske rent av har angripit människor. Är det så det ligger till? Ja, ja. Våren kommer sent överallt. Det finns vargar överallt och de hungrar efter allt kött de kan sätta tänderna i. Antingen det är får eller kor eller människor. Men det finns sådant som är värre än vargar och vinter. Det finns somliga som skulle bli glada om de bara hade era bekymmer. Han tystnade förväntansfullt. Vad kan vara värre än vargar som river får eller människor, undrade Sandbjew. Andra muttrade instämmande. Människor som dödar människor. Gårdfarihandlaren gav sitt svar med olycksbådande stämma och det vållade upprörda mumlanden som bara blev högre medan han fortsatte. Det är krig, jag menar. Krig råder i Gelden. Krig och vansinne. Snön i Dellinskogen färgas röd av människoblod. Luften är fylld av korpar och korpars skrik. Arméer marscherar till Gelden. Riken, mäktiga ätter och mäktiga män sänder sina soldater i strid. Krig? Mäster Alver kunde knappt forma läpparna till det ovana ordet. Ingen i Tjofloden hade någonsin haft med krig att göra. Varför är det krig? Fane flinade och Rand fick ett intryck av att han drev jäck med bybornas isolering från omvärlden och med deras okunnighet. Gårdfarihandlaren lutade sig framåt som om han ville meddela borgmästaren en hemlighet, men viskningen var avsedd att höras och det gjorde den. Man har höjt drakbaneret och människor fylkas för att göra motstånd och för att ge stöd. De lyssnande gav samfällt till en lång flämtning och mot sin vilja började Rand huttra. Draken, jämrade någon. Den svarte är lös i Gelden. Inte den svarte, morrade Harald Luhern. Draken är inte den svarte, och det här är hur som helst en falsk drake. Få höra vad Mr. Fane har att säga, sa borgmästaren. Men det var ingen som lät tysta sig så lätt. Överallt ropade människor, män och kvinnor som försökte överrösta varandra. Lika illa som den svarte. Draken fick världen att söndras, inte sant? Det var han som började. Det var han som startade vansinnets tid. Ni vet vad profetiorna säger. När draken återföds kommer era värsta mardrömmar att tycka som era käraste drömmar. Det är bara en falsk drake till. Det måste det vara. Vad spelar det för roll? Ni minns den sista falska draken. Han satte också igång krig. Tusentals döda. Inte sant, Fane? Han belägrade Ilien. Det är onda tider. Ingen har sagt sig vara draken återfödd på 20 år. Och nu är det 3 på de senaste 5 åren. Onda tider. Tänk bara på vädret. Rand utbyter blickar med Matt och Perrin. Matts ögon sken av upphetsning, men Perrin hade en bekymrad rynka i pannan. Rand kunde minnas varenda berättelse han hade hört om de män som hade kallat sig draken återfödd. Och även om det hade visat sig vara falska drakar genom att dö eller försvinna utan att uppfylla någon av profetiorna, så var det de hade gjort illa nog. Hela riken sönderslitna av krig, städer och byar stuckna i brand. De döda hade fallit som höstlöv och flyktingar täppte igen vägarna som får i follorna. Så sa gårdfarihandlarna och köpmännen. Och ingen i Tjufloden som hade vett i huvudet betvivlade det. Det skulle bli världens ände, sa somliga, när den riktige draken återföddes. Sluta upp, vrålade borgmästaren. Var tysta. Sluta upp med att hetsa upp er så här med rena fantasier. Låt Mr. Fane berätta för oss om den här falska draken. Folk började lugna sig, men Sen Bew vägrade att hålla tyst. Är det en falsk drake? Frågade taktäckaren vresigt. Mäster Alvear blinkade till som om han blivit överrumplad och så snäste han. Var inte en sådan gammal dumskalle Sen. Men Sen hade eldat under folkmassornas skräck igen. Han kan inte vara draken återfödd. Ljuset hjälpa oss, det kan han inte vara. Du är en gammal fåne, Bew. Du vill ha olycka, inte sant? Härnäst säger han den svartes namn. Du är tagen av draken, Sen Bew. Du försöker dra olycka över oss allihop. Sen såg sig trotsigt om. Försökte stirra ut dem som blängde på honom och höjde sedan rösten. Jag har inte hört Fane säga att det här var en falsk drake. Har ni? Använd era huvuden. Var är grödorna som borde vara knähöga eller mer? Varför är det fortfarande vinter när våren borde ha kommit för en månad sedan? Folk började argt skrika åt Sen att hålla tyst. Jag tänker inte tiga. Jag tycker inte heller om sådant här prat. Men jag tänker inte gömma huvudet under en korg tills det kommer en kar från Tarrens brygga och skär halsen av mig. Och jag tänker inte låta Fane roa sig med mig heller, inte den här gången. Tala ur skägget, gårdfarihandlare. Vad har du hört? Vad? Är den här karn en falsk drake? Om Fane oroades av de nyheter han medförde eller den uppståndelse han hade vållat, så visade han inga tecken till det. Han bara ryckte på axlarna och la ett magert finger längs näsan. Vem kan säga det säkert? Förrän alltihop är överståndet. Han tystnade med ett av sina hemlighetsfulla flin och for med blicken över folkmassan. Som om han visste hur de skulle reagera och tyckte att det var roligt. Jag vet, sa han lite förvårdslöst, att han kan bruka kraften. Det kunde inte de andra. men han kan leda. Marken öppnar sig under hans fienders fötter och starka murar vittrar vid hans rop. Blixten kommer när han kallar och slår ned där han pekar. Så har jag hört sägas och det tror jag på. En bedövad tystnad följde. Rand såg på sina båda vänner. Perrin verkade se saker han inte tyckte om. Men Matt såg fortfarande upphetsad ut. Tam såg bara aningen mindre samlad ut än vanligt när han drog borgmästaren in till sig. Men innan han hunnit säga något utbrast Juwin Fingar. Han kommer att bli vansinnig och dö. I alla sagorna blir de män som kan leda kraften alltid vansinniga. Och sedan tynar de bort och dör. Det är bara kvinnor som kan använda den. Vet han inte det? Han duckade för en örfil från Mäster Bew. Det räcker, pojk. Sen hötte med en knot i näve i Juwins ansikte. Visa passande respekt och låt de äldre sköta det här. Försvinn härifrån. Lugn nu, Sen, brummade Tam. Pojken är bara nyfiken. Du behöver inte bära dig dumt åt. Uppför dig som en vuxen, tillade Bran. Och kom nu för en gång skull ihåg att du sitter i byrådet. Sens rynkiga ansikte blev mörkare för vardord från Tam och borgmästaren tills det blev nästan purpurrött. Ni vet vilket slags kvinnor han pratar om. Sluta blänga på mig, Luhan. Och du också, Crow. Det här är en anständig by med anständigt folk. Och det är illa nog att Fane är här och pratar om falska drakar som använder kraften utan att den här drakbesatta pojkspolingen ska dra in Ace Sadars i det hela. Vissa saker ska man bara inte prata om. Och jag bryr mig inte om ifall ni låter den där idioten till lekare berätta vilka sagor han vill. Det är inte rätt och det passar sig inte. Jag har aldrig sett, hört eller känt lukten av någonting man inte kan prata om, sa Tam. Men Fane var inte färdig. Ace Sedainerna är redan indragna, sa han. En skara har ridit söderut från Tar Valon. Eftersom han kan bruka kraften kan ingen utom Ace Sedainerna besegra honom hur många strider som än utkämpas. Eller ta hand om honom när han väl är besegrad, om han blir besegrad. Någon i folkmassan jämrade sig högt och till och med Tam och Bran utväxlade olustiga blickar. Byborna slöt sig samman i klungor och vissa drog mantlarna tätare om sig trots att vinden faktiskt hade avtagit. Det är klart att han blir besegrad, ropade någon. De blir alltid besegrade till slut, de falska drakarna. Han måste bli besegrad, inte sant? Men om han inte blir det? Tam hade slutligen kommit åt att tala lågmält med borgmästaren och Bran, som nickade med jämna mellanrum och inte brydde sig om oväsendet omkring dem, väntade tills han var färdig innan han själv höjde rösten. Nu hör allihop på. Håll tyst och lyssna. Skrikandet dämpades till ett mummel igen. Det här är mer än bara nyheter utifrån. Det här är en sak byrådet måste dryfta. Mäster Fane, om ni vill följa med oss in på värdshuset så har vi frågor att ställa. En god bägare hett kryddvin vore inte alldeles oävet just nu, svarade gårdfarihandlaren med ett skratt. Han hoppade ned från vagnen, torkade av händerna på jackan och rättade glatt till manteln. Vill ni vara snälla och ta hand om hästarna? Jag vill höra vad han har att säga. Det var mer än en röst som höjdes till protest. Ni kan inte bara ta honom med er. Min fru skickade hit med att köpa nålar. Det var Whit Conger. Han hukade sig lite inför de blickar som vissa av de andra gav honom, men han stod på sig. Vi har också rätt att ställa frågor, skrek någon långt bak i folksamlingen. Jag... Tyst, mullrade borgmästaren och en häpen tystnad föll. När byrådet har fått svar på sina frågor kommer Mäster Fane tillbaka med alla sina nyheter och för att sälja grytor och nålar. Jo, Ted, ta in Mr. Fanes hästar i stallet.
Tam och Bran gick och ställde sig på ömse sidor om gårdfarihandlaren. Resten av byrådet samlades bakom dem och hela skaran svepte in på Vinälvens värdshus, där de bestämt stängde dörren mitt framför näsan på dem som försökte tränga sig in bakom dem. Bultade man på dörren fick man bara ett vrål till svar från borgmästaren.
Gå hem!
Folk myllrade omkring framför värdshuset och muttrade om det som gårdfarihandlaren hade sagt, vad det innebar, vilka frågor byrådet ställde och varför de skulle få lyssna och ställa frågor avsides. Somliga kikade in genom värdshusets fönster på framsidan och några få frågade till och med ut Joe och Ted, även om det var långt ifrån klarlagt vad de skulle kunna veta. De två tröga stalldrängarna bara grymtade till svar och fortsatte metodiskt med att sela av hästspannet. De ledde bort Fanes hästar en efter en och när den sista var inne i stallet kom de inte tillbaka. Rand brydde sig inte om folksamlingen. Han satte sig på kanten av den gamla stengrunden, drog manteln omkring sig och stirrade på dörren till värdshuset. Gelden, Tyr Wellon. Själva namnen var främmande och spännande. Det var platser han bara kände till från gårdfarihandlarnas nyheter och berättelser han hört av köpmännens vakter. Ej Sidär och krig och falska drakar. Sådant var stoff för de historier man berättade sent på kvällarna framför en brasa, när ljusen kastade undliga skuggor på väggarna och vinden tjöt mot fönsterluckorna. På det hela taget trodde han att han hellre skulle ha snöstorm och vargar. Men det måste ändå vara annorlunda där ute, utanför Tjofloden. Som att leva mitt i en lekares saga. Ett äventyr, ett långt äventyr, ett helt liv av äventyr. Sakta skingrades byborna med muttranden och huvudskakningar. Whit Congar stannade och tittade in i den övergivna vagnen som om man skulle kunna hitta en annan gårdfarihandlare gömd inuti den. Till slut var det bara några av ungdomarna kvar. Matt och Perrin kom framsläntrande till Rand. Jag förstår inte hur en lekare skulle kunna överträffa det här, sa Matt upprymt. Undrar om vi kommer att få se den här falska draken. Perrin skakade på sitt raggiga huvud. Jag vill inte se honom. Kanske någon annanstans, men inte i Tjofloden. Inte om det innebär krig. Och inte om det innebär att Aesidana kommer hit heller, tillfogade Rand. Eller har du glömt vem som vållade världsfallet? Det kanske var draken som satte igång det. Men det var Aesidana som faktiskt fick världen att rämna. Jag hörde en saga en gång, sa Mert långsamt, från en vakt hos en ulluppköpare. Han sa att draken skulle återfödas när människosläktets nöd var som störst och att han skulle rädda oss allihop. Trodde han på det var han en fåne, sa Perrin bestämt. Och du var en fåne som hörde på. Han lät inte arg. Det dröjde länge innan han blev det. Men ibland retade han sig på Märts blicksnabba infall och nu hördes det lite på hans röst. Han sa väl att vi allihop skulle få leva i ny sagornas ålder efteråt också. Jag sa inte att jag trodde på berättelsen, invände Märt. Jag bara hörde den. Ninive hörde den också och jag trodde att hon skulle flå både mig och vakten. Han sa, vakten alltså, att många människor tror på det. Det är bara rädda att säga det. Rädda för Aesidana och ljusets söner. Han vägrade att säga mer sedan Ninive hade givit sig på honom. Hon berättade det för köpmannen och han sa att det var sista resan den vakten gjorde med honom. Det gjorde han rätt i, sa Perrin. Skulle draken rädda oss? Låter som Copplin för mina öron. Vilken nöd skulle vara så stor att vi ville att draken ska rädda oss från den, funderade Rand.
Vi kan lika gärna be den svarta om hjälp.
Det sa han inte, svarade Märt olustigt.
Han sa ingenting om en ny sagornas ålder. Han sa att världen skulle slita sönder när draken återföddes.
Det skulle nog rädda oss, sa Perrin torrt. Ett världsfall till.
Bränne mig, brummade Märt. Det här är ju bara vad vakten sa.
Perrin skakade på huvudet. Jag hoppas bara att Ace Sedana och den här draken, falsk eller ej, stannar där det är. Då kanske tjuvfloden skonas.
Tror ni att det verkligen är mörkvänner?
Märt hade fått en tankfull rynka i pannan.
Vilka då? Frågade Rand.
Ace Sedana.
Rand sneglade på Perrin som ryckte på axlarna.
I berättelserna började han långsamt, men Märt avbröt honom.
Alla berättelser säger inte att de tjänar den svarte, Rand.
Ljus, Märt, sa Rand. De vållade världsfallet. Vad begär du mer?
Kanske det. Märt suckade, men i nästa ögonblick flinade han igen.
Gamle Billy Conger säger att det inte finns.
Ace Sedar, mörkvänner. Han säger att det bara är sagor. Han säger att han inte tror på den svarte heller.
Perrin fnös.
Koppling prat från en Conger. Vad väntade du dig?
Gamle Billy sa den svartes namn. Slå vad om att ni inte visste det.
Ljus, sa Rand andlöst.
Märts flin blev ännu bredare.
Det var förra våren, precis innan broddmasken tog hans skörd och ingen annans. Precis innan alla hemma hos honom fick gula febern. Jag hörde honom göra det. Han säger fortfarande att han inte tror. Men om jag ber honom att säga den svartes namn nu kastar han någonting på mig.
Och du är dum nog att göra det, inte sant? Mertrim Cawthon.
Nynaeve Almere steg in mellan dem och den svarta flätan hon hade över axeln stod på ända av vrede.
Rand kom snabbt upp på fötter.
Klokfrun var slank och nådde knappt Märt till axeln, men för tillfället tycktes hon resligare än någon av dem, och det gjorde detsamma att hon var ung och söt.
Just då misstänkte jag att Billy Conker hade gjort någonting sådant. Men jag trodde att du åtminstone var klokare än att försöka lura honom till det. Du må vara gammal nog att vara gift, Mertrim Cawthon, men egentligen borde du fortfarande hänga din mor i kjolarna. Härnäst kommer du väl själv att säga den svartes namn?
Nej, klokfru, protesterade Mert, som såg ut som om han hellre skulle vara var som helst utom här.
Det var gamle Billy. Mäster Conger menar jag, inte jag. Blod och aska, jag...
Se upp med vad du säger, Mertrim.
Rand rätade upp sig, trots att hennes blick inte var ämnad åt honom. Perrin såg lika förlägen ut. Senare skulle säkert något av dem klaga på att de blivit utskällda av en kvinna som inte var så mycket äldre än de själva. Det var alltid någon som gjorde det efter Nynaeves bannor, om än aldrig så att hon hörde det. Men åldersskillnaden tycktes alltid mer än tillräcklig när man stod öga mot öga med henne, särskilt om hon var arg. Käppen hon hade i handen var tjock i ena änden och ett smidigt spö i den andra. Och om hon tyckte att någon bar sig dumt åt gav hon dem gärna ett rapp. Hur gamla eller betydelsefulla de än var. Klokfrun tog så mycket av Rands uppmärksamhet i anspråk att han först inte såg att hon inte var ensam. När han insåg sitt misstag började han fundera på att gå sin väg. Vad Nynaeve än skulle säga och göra senare. Ett par steg bakom klokfrun stod Egwene och tittade uppmärksamt på. Hon var lika lång som Nynaeve och hade samma mörka färger. Och i det ögonblicket kunde hon ha varit en avbild av Nynaeves humör där hon stod med armarna i kors under brösten och munnen hopknipt av ogillande. Den mjuka grå mantelns huva skuggade hennes ansikte och nu fanns det inget skratt i hennes stora bruna ögon. Om det hade funnits någon rättvisa i världen skulle han ha haft ett visst övertag genom att han var 2 år äldre än hon. Men det hade han inte. Som bäst hade han, olikt Perrin, lite svårt att hitta ord när han pratade med flickorna i byn. Men var gång Egwen gav honom den där uppmärksamma blicken med så stora ögon som hon alls kunde få och såg ut som om hon hade hela sin uppmärksamhet riktad mot honom, var det som förgjort att få orden att låta som han ville. Han kanske kunde komma undan så snart Ninny var klar, men han visste att han inte skulle försöka, även om han inte förstod varför. Om du kan sluta upp att stirra som ett svagsint lamm, Rand Althor, sa Nynäev, så kanske du kan berätta för mig varför ni pratade om någonting som till och med sådana dumskallar som ni borde ha vett att tiga om. Rand ryckte till och slet blicken från Egwene. Hon hade börjat le på ett oroväckande sätt när klokfrun tog till orda. Nynäevs röst var syrlig. Men också hon hade början till ett menande leende på läpparna, tills Mert skrattade högt. Klokfruns leende försvann, och den blick hon gav Mert fick hans skratt att dö bort i ett halvkvävt kraxande. Nå, Rand, sa Nynäev. Ur ögonvrån såg han att Egwene fortfarande log. Vad är det som är så roligt? Det var inte alls konstigt att vi pratade om det, klokfru, sa han skyndsamt. Gårdfarihandlaren, Perrin Fain, jag menar Mäster Fain, kom med nyheter om en falsk drake i Gelden och ett krig och Aes Sedair. Byrådet tyckte att det var så viktigt att det tog med honom för att prata om det. Så vad skulle vi annars prata om? Nynäev skakade på huvudet. Så det är därför gårdfarihandlarens vagn står tom. Jag hörde att folk rusade iväg till den. Men jag kunde inte lämna mor Aelin förrän jag hade fått ned hennes feber. Ja, så byrådet frågar ut gårdfarihandlaren om vad som händer i Gelden, minsann. Om jag känner dem så frågar de om allt det oviktiga och inget av det viktiga. Det ska kvinnornas råd till för att få reda på någonting användbart. Hon drog manteln ordentligt om axlarna och försvann in på värdshuset. Egwene följde inte efter klokfrun. När dörren stängdes bakom Nynäev kom den yngre kvinnan fram och ställde sig framför Rand. Rynkan mellan ögonbrynen var försvunnen, men hennes oavlåtliga stirrande gjorde honom nervös. Han tittade på sina vänner, men de gick sin väg och flinade brett när de övergav honom. Du borde inte låta Mert dra in dig i sådana dumheter, Rand, sa Egwene, lika högtidligt som klokfrun själv. Men så fnissade hon plötsligt. Jag har inte sett dig se ut på det sättet sedan Sen Bew kom på dig och Mert upp i hans äppelträd när ni var 10. Han flyttade olustigt på fötterna och sneglade på sina vänner. De stod inte så långt bort och Mert gestikulerade upphetsat medan han pratade. Vill du dansa med mig imorgon? Det var inte vad han hade tänkt säga. Han ville dansa med henne. Men samtidigt fanns det ingenting han så ogärna ville som att känna sig så klumpig som han alltid gjorde tillsammans med henne. Så som han kände sig just nu. Hennes mungipor krökte sitt litet leende. På eftermiddagen, sa hon. På morgonen är jag upptagen. Från de andra hördes Perrins utrop. En lekare! Egwene vände sig mot dem. Men Rand la handen på hennes arm. Upptagen? Hur då? Trots kylan sköt hon tillbaka mantelhuvan och drog till synes oberört fram håret över axeln. Sista gången han hade träffat henne hade hennes hår hängt i böljande vågor nedanför axlarna, hophållet enbart av ett rött band. Nu var det uppsatt i en lång fläta. Han stirrade på flätan som om den varit en huggorm och sneglade sedan på vårstången som nu stod ensam på allmänningen och väntade på morgondagen. Imorgon bitti skulle de ogifta kvinnorna i giftas vuxen ålder dansa runt den. Han svalde. Av någon anledning hade det inte gått upp för honom att hon skulle bli giftas vuxen samtidigt som han.
Att man är gammal nog att gifta sig, muttrade han, betyder inte att man måste göra det, inte med en gång.
Naturligtvis inte.
Om någonsin för den delen.
Rand blinkade till.
Någonsin?
En klok fru gifter sig nästan aldrig. Ninive har börjat lära upp mig, vet du. Hon säger att jag har gåvan. Att jag kan lära mig att lyssna i vinden. Ninive säger att det inte är alla klokfruar som kan det, även om de säger att de kan.
Klokfru, tjöt han. Han lade inte märke till den farliga glimten i hennes ögon.
Ninive kommer att vara klokfru här i 50 år till minst. Förmodligen mer. Tänker du vara hennes lärling resten av livet?
Det finns andra byar, svarade hon med hetta.
Ninive säger att i byarna norr om Tarrenfloden väljer de nästan alltid klokfruar som kommer långt bort ifrån. De tror att klokfruarna inte får några gunstlingar bland byborna då.
Hans löje försvann lika snabbt som det hade kommit.
Utanför Tjufloden? Då skulle jag ju aldrig mer få träffa dig.
Och det skulle du inte tycka om. På sistone har du inte visat några tecken till att bry dig om det.
Det är aldrig någon som lämnar Tjufloden, fortsatte han.
Kanske folk från Tarrens brygga, men det är ju lite konstiga. Det är nästan inte alls som folk från Tjufloden.
Egwene suckade uppgivet.
Ja, jag kanske är konstig jag också. Jag kanske vill se några av de platser jag har hört berättas om. Har du tänkt på det?
Visst har jag det.
Jag dagdrömmer ibland. Men jag ser skillnad på dagdrömmar och verklighet.
Och det gör inte jag, sa hon ursinnigt och vände genast ryggen åt honom.
Det var inte så jag menade. Jag pratade om mig, Egwene.
Hon drog häftigt manteln tätt om sig, en mur som stängde honom ute och gick argt några steg bort. Han kliade sig vanmäktigt i huvudet. Hur skulle han kunna förklara?
Detta var inte första gången hon, ur det han sa, lyckades få fram en innebörd han inte visste fanns där. Med det humör hon nu var på skulle ett misstag bara göra saken värre. Och han var rätt säker på att nästan allt han kunde säga skulle vara ett misstag.
Mert och Perrin kom tillbaka.
Egwene brydde sig inte om dem. De såg tveksamt på henne och drog sig närmare Rand.
Moraine gav Perrin ett mynt också, sa Mert. Ett som var likadant som vårt.
Han tystnade innan han tillade.
Och han såg gryttaren.
Var då? Frågade Rand.
När?
Var det någon annan som såg honom? Berättade du för någon?
Perrin höjde båda händerna för att få honom att lugna sig.
En sak i taget.
Jag såg honom i utkanten av byn när han satt och tittade på smedjan, precis i skymningen igår. Han gav mig frossa. Jag berättade för mäster Luhern, men det var ingen där när han tittade efter. Han sa att jag hade sett skuggor. Men han tog med sig sin största slägga när vi skyfflade aska över elden i ärsan och hängde upp verktygen. Så har han aldrig gjort förut.
Så han trodde på dig, sa Rand.
Men Perrin ryckte på axlarna.
Jag vet inte. Jag frågade honom varför han hade släggan med sig om allt jag hade sett var skuggor. Och han sa någonting om att vargarna började bli fräcka nog att komma in i byn. Han kanske trodde att det var vad jag såg. Men han borde veta att jag kan se skillnad på en varg och en man till häst. Till och med i skymningen. Jag vet vad jag såg. Och ingen ska få mig att tro något annat.
Jag tror dig, sa Rand. Kom ihåg att jag också såg honom.
Perrin grymtade belåtet. Som om han inte hade varit säker på det.
Vad är det ni pratar om? Frågade Egwene plötsligt.
Rand önskade plötsligt att han hade talat lägre. Det skulle han ha gjort om han hade vetat att hon lyssnade.
Flinande som ett par idioter började Matt och Perrin prata i munnen på varandra. Berättade för henne om sina möten med den svartklädde ryttaren. Men Rand höll tyst. Han var säker på att han visste vad hon skulle säga när de var klara. Nyn Eve hade rätt, förkunnade Egwene för himlen när de två ynglingarna hade tystnat. Ingen av er är stor nog att få gå lös. Ni vet, folk brukar rida på hästar. Det gör de inte till odjur ur en lekares saga. Rand nickade för sig själv. Det var bara vad han hade väntat sig. Hon gav sig på honom. Och de här dumheterna har du spritt ut. Ibland har du inget vett alls, Rand Althor. Vintern har varit otäck nog utan att ni ska gå omkring och skrämma barnen. Rand gjorde en vresig grimas. Jag har inte spritt ut någonting, Egwene. Men jag såg vad jag såg. Och det var ingen bonde som var ute och letade efter en bortsprungen ko. Egwene tog ett djupt andetag och öppnade munnen. Men vad hon än hade tänkt säga så försvann det när dörren till värdshuset slogs upp och en man med vitt, lurvigt hår kom utrusande som om han vore förföljd.